Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Det är alltid lika kul att hälsa er välkomna till podden och kanske ännu roligare att hälsa er välkomna till ett stort, stort jubileum. Nämligen en liten nollning. Detta är podden som Olsson och jag hälsar välkommen till, som heter nummer 70, 70.
Varje dag, varje vecka, i 70 veckor. Det är helt otroligt.
Ja, det känns bättre än 69. Alltså det känns lite halvmäktigt. 70 veckor i rad har vi ju pratat med varandra. Mm. Det är inte många människor du pratar med 70 veckor i rad när du tänker
nej,
efter.
Nej, faktiskt inte. Och vi hade nog inte gjort om vi inte hade haft den här. Det hade blivit, i och med att jag är här och du är där, så det blir inte lika naturligt. Och jag är inte med på de här landslagssamlingarna och resorna och så vidare. Så.
Alltså att vi borde ju nästan be Törstige Torsten, alltså det som vår podcastredigerare, redaktör eller vad man ska kalla det för, Johan Bengtsson, kallar sig för på sociala medier. Törstige Torsten, kan vi kan lägga in en liten trudelut, en liten fanfar.
Där kom den. Ja. Tack.
70 är ju dessutom, det är ju ditt nästa jubileum.
Är det?
Ja, när du fyller 70, det är ju inte, det är ju som Lund sa när jag fyllde 49. Det ringer i upploppsklockan.
Ja, det känns kanske mer som nedräkningsklockan, vem vet.
Ja, jag har ju kollat lite på vad man ger en 70-åring. Vi ser gärna att ni skickar presenter till oss, eller podden ser gärna att den får presenter. Vi har ju fått några genom tiderna här, men så när jag gick in och tittade på det, så fanns det en sida som rekommenderade presenter till en 70-åring. Det kan inte, är ju inte så lätt, eller hur? Om man ska köpa något till 70-åring.
Nej,
det är
inte
så lätt, det är ju inte. Vill man liksom, ska man köpa en rullator? Nej, kanske inte, det är ju lite jobbigt. Då kanske de blir, ja. Eller ska man köpa någonting annat? Men det är mycket intressant. Ja. Mycket,
vad en Formel 1 bil kan man köpa.
Ja, om man har råd så kan man köpa det. Men det var, här var lite blandad kompott. Det var lite grejer. Man kan till exempel köpa självbevattning för blommor. Det är kanske 70 år vill ha. Eller en filt med ärmar.
Okej.
Okay. Ja, men de tipsar. Det är jättefina tips. Man kan också köpa en whiskyprovning. Det var väl fint. Det var väl en bra grej.
Ja, det var lite bättre.
Men den här då? Katamarantur i Stockholm. Det är viktigt. Fixar en 70-åring det?
Ja, det brusar på. Om man har fått lite bevattning och en rejäl whiskyprovning, så klarar man nog det. Eller hur?
Alltså det var ju inte bevattning av 70-åringen. Det förstod du. Det var bevattningen av 70-åringens blommor. Ja, alltså många intressanta. En jordglob med stjärnhimmel. Vad man nu ska man det till? Det är kanske en 70-åring vill ha.
Ja, det tror jag de gillar. Ja. Liksom kan man sitta, oh vilken himmel kan de säga.
Ja, 4 exklusiva snapsglas.
Det här låter ju, det här är mer som skulle vara något melodikrysset. Ju.
Ja, och även ett, man kan även då, och till slut, trisslotter.
Ja, men det är aldrig fel, en trisslott.
Nej, men det är ju rätt tråkigt att komma med en trisslott till en 70-åring. Det behöver ni inte skicka. Alltså. Ni skickar gärna, ja, skicka gärna en filt med ärmar eller någonting. Men,
nej, men...
Eller möjligtvis en katamarantur i Stockholm, eller vad ni nu vill ha. Självbevattning om blommor kanske. Varmt välkomna är ni i vilket fall som helst. Vi säger också välkommen givetvis till vår första lyssnare Staffan Olsson. Hej, hej Staffan. Kul att du är med oss precis som vanligt. För 70 i veckan I rad?
I rad. Mm.
Jag sitter på kontoret i Bromma. Snedstreck showroom.
Ja. Du, innan du går vidare på ditt showroom med detta, så vi fick ingen present i veckan, men vi fick ett vykort.
Ja, det fick vi.
Från Kalle Brage, tyckte jag det stod. Han tyckte att det undrade dessutom när TV-laget skulle komma till Linköping. Ja. Så vände man på, det såg man framsidan där på kortet. Det var, jag vet inte, var det en varg? Finns det varg här i Östergötland? En liten bild på ett djur. Det kan ha varit en väldigt stor katt eller en hund med konstiga ögon.
Jag tror lodjur, det var varg.
Lodjur. De är vanliga i Östergötland.
Nej, det kanske de är. Nej, men det var ett sånt klassiskt fint vykort, inte bara för att det var ett vykort och det var skrivet så jättefint. Utan det var så här landskapsbild liksom.
Ja, landskapsbild av Östergötland.
Östergötland.
Vajande säd och något som du tror är ett lodjur, som jag tror kan vara en stor katt.
Ja, men vykortet kommer hem till mig. Jag har skickat bilder till dig på det. Ja. Men jag har inte det här. Jag minns inte riktigt, kan inte riktigt dubbelkolla. Men det var ju bara fint att få att podden har fått ett vykort. Poddens första vykort. Ja. Från Kalle Brage. Och vi tackar väldigt mycket för det. Det måste vi definitivt göra. Mm. Du sitter i New York, va?
Ja.
Hur är det med huset? Alltså inte det du sitter i, utan det som skymmer din utsikt.
Det ser rätt fint ut nu. De verkar vara klara med våningshöjden och så vidare. Så nu ska du börja putsa på lite på sidorna. Jag tror det blir liksom en infart här uppe.
Jaha.
Det kommer att bli mycket att titta på.
Du kan fortfarande se, du ser fortfarande liksom världen utanför. Ser du fort, eller har du bara ett hus framför dig?
Ja, men världen ser jag och himlen har jag runt hörnet. Och jag kan se rakt ut i Hudsonfloden där. Det kommer en liten båt nu. Jag kan inte se vilken typ, jag har glasögon på mig.
Himlen runt hörnet, det är ju det är musik. Det är ju Lisa Nilsson.
Nej, den är precis runt hörnet. Ja, men det är ju Mauro Scocco, tycker jag. Jag ser, det är han som har skrivit.
Ja, jag trodde jag var bra där. Jag var nästan säker på att det var Lisa Nilsson. Men det var då också då, eller?
Jo, sjunger den, ja.
Ja. Så är det, Olsson. Jag är lite halvmos idag, måste jag säga. Det beror på att jag hade en sån klassisk efter matchen hemresa. En sån som man inte vill ha. En sån resa, en sån hemresa, en sån väckning som man vet inte med säkerhet hur många dagar eller veckor, men att den liksom på något vis förkortar livet med det minst några dagar åker när man går och lägger sig 01:45 och ser klockan på 04:30 och flyget går vid 6 snart. Den är inte rolig.
Men har du bokat den själv? Jag läste ju att du hade inte bokat hotellet själv.
Nej, och det är ett kapitel för sig. Det ska jag återkomma till definitivt. För det har med dig närstående vänner att göra. Alltså, jag hade bokat det själv. Jag ville flyga direkt hem från Wien till Stockholm. Det fanns det två varianter. En var den här mördarvarianten, Fakiren. Och en var typ 20:00.
Ja, varför är det så?
Varför är det jag är? Fråga inte mig. Varför går alla några flyg mitt på dagen? Nej, den frågan är svår att svara på. Så jag ville liksom inte, jag skulle vilja hem, Tindra fyller år, ett år imorgon och så. Så att jag ville liksom hem och fixa och dona och skulle poddas till exempel. Detta är onsdag, vi spelar inte onsdag eftermiddag. Ska vi säga till dem som inte har koll på när vi gör det. Så att, då vill jag hem och då fick jag liksom bita i det.
Här är det tisdag.
Ja, det är det här också. Ja, du hör ju själv med mos vi är. Jag vet inte ens vilken dag det är.
Nej, jag blev helt tätt. Fan, har jag missat något nu här?
Ja, det är ju tisdag
då. Du kommer hem. Alltså, du flög tidigt i morse från Wien och kom hem. Ganska tidigt på dagen också.
Nej, men du vet, man går och lägger sig efter att på ursäkta, arenan. Matchen börjar 8:45 då. Och sitter och jobbar lite efteråt. Och, ja. Man vet att man ska sova kanske max 3 timmar. Mm. Du sov, det går inte, det är ju rätt svårt.
Jag hatar om det. Jag har varit med om det så jävla många gånger. Man blir sent och man sitter och de sitter och skriver, så ska man lägger man sig som du säger och sen ska man upp 4. När vi var i Turkiet en gång när vi blev klara för Japan-VM, då sov vi inte alls, eller vi hade det som mål, men man satt ju där lite i hotellobbyn och väntade, och sen kom bussen och tog en till flygplatsen. Hur fan, du har rätt i det. Det går flera dagar av ens liv till till sådana nattliga
någonstans seans. Det sitter någon jävel någonstans och rycker de dagarna efter när man behandlar kroppen. Så jag vet inte, inte hur många, men det sitter någon lirare där och rycker de dagarna. Ja. För att det är ju liksom, det är som man stiger upp i medvetslöshet.
Ja.
Och tar sig till en flygplats, och där är det ju, vad det är liksom, incheckningar och skit. Det är ju alltid, oavsett vilken tid på dygnet det är, så är det ju alltid folk på en flygplats. Mycket folk.
Ja.
Mm. Och då, ja, försöka sova lite på planet, där jag då satt med någon människa som kom, som var en sån här svenskt fan som han sa inte så mycket, men jag kan säga att det luktade inte liljekonvalj och den andedräkten, utan han hade kört på rätt rejält. Det var mycket svenska på plats, det var ju trevligt.
Ja.
Det var liksom 5000 svenskar. Det är liksom det är det nya sättet att resa på något vis.
Ja. Nej, men Wien är ju en riktig svensk stad. Och om jag förstår rätt, så några tusen av de här 5000 var väl runt och tittade lite på Lipizzaner hästar och lite operetter och sånt där. Det brukar de göra på fotbollsresor.
Ja, men är det ironiserade?
Det kan vara lite ironi med det hela.
Nej, jag tyckte det var ganska skötsamma ändå. Många av dem så var där. Det är som det är ju väldigt speciellt. Du sa, jag varit där själv på denna Ernst Happel-stadion, som jag alltid kallar Prater-stadion, fast den bytte namn någon gång på 80-talet eller något. Och det är ju lite Nya Ullevi, men liksom löparbanor och så, men ändå en otrolig stämning när det är fullsatt, vilket det då var i matchen igår. Och det viftas med flaggor och det spelas den här Radetzky-marschen spelas. Först spelade de alltid, det är en otrolig högtalaranläggning som är stark, och de har en sån här kille som piskar på hela tiden och skriker och vrålar en speaker som piskar på publiken. Så först spelar de en någon sorts, vet, lite så halvtysk humpa bumpa vad ska man kalla det för, balladmusik. Ja, du vet vad jag menar.
Som tysk balladmusik.
Ja, men någon sorts
tysk balladmusik.
Tysk balladmusik, någon sån här folksångstysk poppat. Ja, något sånt. Som de sjöng till, vet.
Allihopa. Så mycket handlar om Heimat och sådär. Vajande Sädesfält.
Ja, väl lite så. Och sen så avslutar de med att de viftar med flaggorna. Och den här Radetzky-marschen drar igång. Och då är det lite otäcka vibbar som jag kan känna. Känns lite som att någonstans i bakgrunden hör man lite stöveltramp.
Mm.
Men det ska jag inte anklaga dem för, utan det är bara min
enkla känsla.
Ja,
ja. Nej, det är inget vi vet och inget, men man har ju rätt att uttrycka en känsla.
Mm. Och den känslan är det alltid. Så det var ju god stämning, bra stämning. Sverige hade ju då lärt sig, Erik Hamrén körde lite old Lagerbäck school. Det var liksom lite smash and grab in och kötta och grisa och spela liksom Magnus Turbo Svensson fotboll och ta en poäng och åka hem med den. Tack så mycket för kaffet.
Ja, det var väl bra.
Tyckte ni det var hemskt och fult? Ja, då får ni tycka det, men poängen var viktigast. Så jag tyckte det var jättebra. Ja, det var väl både förbundskapten och spelare och kommit lite till insikt om hur att man inte kan vara för naiv liksom. Man åker ut i världen på det viset. Så att det var väl bra, men, absolut.
Men det var inte så att de tradade mål och målchanser med varandra hela tiden, som det har varit i väldigt många landskamper. Jag menar, man behöver inte nämna 4-4 i Berlin för något år sedan. Men
Nej,
det var inte mycket ge och ta.
Men det var inte alls, utan det var mest Österrike som hade bollen och pressade hårt i första halvlek. Och tröttnade i andra halvlek, och då ja, Sverige hade något. Och så var det ju den här fantastiska Erkan Sengin. Som man trodde var slut när han försvann ifrån allsvenskan med Hammarby för flera år sedan. Men som har gjort en skön resa, kan man säga. Via Turkiet besiktas och Eskilstuna spelar han spela. Och han skulle inte spela från starten, den skulle ju faktiskt AIK:s Nabil Bahoui.
Ja.
Men han blev ju då skadad, stackaren.
Mm. Och då det var tråkigt, var synd.
Ja, men det blev ju bra då, kan man väl då säga till slut, när Erkan Sengin kastades in, för att han var, ja, du såg inte matchen, va? Du har inte kunnat.
Nej, jag hoppade, jag fullstreamade inte den här veckan, och de sände det på riktigt TV, alltså i efterhand, men jag visste ju liksom Jag fick ju rapporter hela tiden på sms och sånt om hur det var. Så jag har faktiskt inte sett någonting av det.
Nej, men Sengi var lite som, alltså, som han alltid, som han liksom kan vara även som människa. Alltså det var när han brann. Det var bara till att ge honom bollen så hittade han på precis vad som helst. Fullständigt orädd och brydde sig liksom inte så mycket om vad det här gällde för någonting. Utan han sprang omkring och spelade som att han gjorde det hemma på gården.
Och jag tycker det är väldigt roligt att se svenska fotbollsspelare i New York Times framförallt. Det var en liten sånt block om fotboll, så var, rubriken var om Danny Welbeck, att han har gjort 2 mål för England. Men direkt efter det så stod det Erkan Zengin scored, Swedish midfielder Erkan Zengin scored his first international goal, och så stod lite 1-1 draw against Austria. Fan vad lite häftigt att då se Erkan Zengin står där i mitt nya husorgan.
Så jag spelar ju med Jimmy Durmaz, Zlatan Ibrahimovic och Erkan Zengin. 3Z upp där längst fram. Ja. Och det måste ju ändå varit jobbigt för Jimmy Åkesson och kompisarna.
Ja, säkert. Wow. Man kan hoppas.
Man vet ju aldrig. Man måste tycka det var jobbigt. Men vi tyckte det var härligt och fint. Vi som var på plats. Och sen blev det en debatt som, jag vet inte om du har läst det, att Zlatan var i någon närkamp med den här Alaba och det var någon armbåge inblandad eller inte inblandad. Det är svårt att se på bilderna. Och österrikarna, det handlar liksom alltid om Zlatan i slutändan, trots att han gjorde en relativt medioker med hans mått med ett landskamp. Så handlade det på något vis om honom ändå. Även om det är mest Erkan Zengin i tidningarna idag, har jag läst. Och sen var jag då inblandad i en situation på en hörna. Ett litet klipp, så jag såg det faktiskt så att säga live och noterade till hela den, hela det klippet, när han var på slutet, när han blev markerad av den österrikiske inhopparen Rubin Okocha heter han. Och jag vet inte om ni har sett klippet.
Ja, jag har sett det.
Du har sett det. Det är väldigt roligt. Det är ju
du skickade det till mig här nu. Jag såg det bara för några timmar sedan. Jag tycker det är väldigt 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 roligt.
Hur ska man förklara vad är det för något? Jo, det är något sorts som att det är 2 killar på dagis som står och petar på varandra och den ena tycker det är jättekonstigt. Eller, jag vet inte hur ska jag förklara det, men det är jätteroligt när Zlatan tittar ner i den här unga Okocha för att han är på och petar på honom i samband med en hörna. Ja. Och mitt i klippet så försöker den här Okocha nicka som en hälsning till Zlatan också.
Hej, hej.
Och Zlatan bara tittar på honom som att vad fan sysslar du med?
Ja, liksom, vad gör du? Och det är inte så att han knuffar på dem, utan han tar lite, man kan, okej, nu har jag Zlatan här, har jag honom. Tar han lite på dem och så Zlatans blick bara, tar du på mig? Vad fan gör du? Det är väldigt, väldigt roligt.
Rör inte mig, ungefär som skulle han.
Men sen så säger han, hej, hej, så. Och Zlatan bara tittar på dem som, vem fan är du?
Ja.
Vem tror du att du är?
Nej, det är, man skulle definitivt kunna översätta det till en toksykning av den här stackars killen då, som är ny och ska markera Zlatan Ibrahimovic. Så att, det är ett roligt klipp, leta upp det går säkert.
Men det är väl bra.
Ja, jag tyckte det var kul. Ja, men det var någon sorts vuxet fotbollsspråk som man vet existerar, som man ser liksom inte det så ofta, att kommentarer och någon som står och pillar på någon för att han ska markera. Och, det är ett roligt klipp, helt enkelt. Det är ett roligt klipp. Så det var en helt okej match, kan jag känna. Det var lite grisigt svenskt. Och det blev ju så bra som man hade kunnat hoppas, nämligen en poäng. Liksom. Vi har inte tagit en poäng där sedan 1800-talet nästan. Vi förlorade där med liksom Jonas Tärner-gänget och vi förlorade där senast och så det blev en poäng.
Usch, ja, då det var en hemsk match.
97, kom ihåg.
Ja, jag glömmer aldrig det. Det var faktiskt för jävligt.
Så var det. Så att jag tror att alla var nöjda och glada. Sverige fick ju en straff emot sig. Och återigen, Andreas Isaksson, ska vi säga, var magnifik i målet. Men på straffar är han helt. På straffar är han helt värdelös. Alltså, jag har aldrig sett en målvakt av den storleken blir så liten och osynlig som på straffar. Han kastar sig han går alldeles för tidigt alldeles för ofta, och han kastar sig liksom inte chansar liksom inte att gå vare sig utåt och i sidan som de flesta gör. Han kastar sig neråt. Ja, det är väldigt konstigt. Men man kan väl inte träna så här straff. teknik för målvakter. Det kanske man inte gör.
Vadå? Kastas han neråt?
Nej, men du är ju gammal målvakt från det gula. Så du vet ju...
Ja, men jag har aldrig kastat mig ner.
Nej, men nej, och det är ju bra. Men Isaksson kastar sig neråt. Ungefär som att han hoppar upp och kastar sig neråt för att rädda någon, för att, ja, ja. Att typ att han hittar en femkrona på gräset. Det är svårt att rädda straffar då. Så var det. Men alltså var det som vanligt i Österrike. Det är lite nytt upplägg det här med matcher som spelas. Vi spelar ju matcher ikväll också. Som spelas liksom en hel helg då, ja. Fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag, ja. Tror jag. Och, eller kanske inte på fredag, men lördag, söndag, måndag, tisdag.
Torsdag var väl match då? Det var väl inget EM-kval?
Men, nej, men träningsmatch var... då, ja.
Ja.
Ja. Mm. Men och sen var det ju så att då det var det ju första gången på länge som man liksom var på en sån här landskamp över en söndag. Mm. Och ja, jag vet inte, vi har nog blivit bortskämda här hemma med att det är alltid öppet. Det finns ju, var man än bor någonstans i Korpilombolo eller vad det nu kan vara, så finns det ju alltid ett stadshåll som är öppet i varje fall. Men i Wien var det stängt. Så som det kan vara i vissa länder på söndagar. Det restauranger var öppna. De fick öppna öppet. Något café. Men resten var geschlossen alltså. Fullständigt stängt.
Jag kommer ihåg, det var ju så i Norge för söndag också.
Jag tror att det kan vara så i Norge fortfarande. Jag är inte helt hundra, men här var det allt. Så att liksom en liter mjölk, det gick inte. Du får åka till en bonde och köpa en liter mjölk möjligtvis. Det fanns då en liten affär som hade dispens som låg i något köpcentrum. En sån här Interspar som är typ 7-11. Den hittade jag, den var den enda som var öppen i hela Wien. En liten snabbköpsbutik som hade någon sorts dispens. Och där var det så himla fullt, var kö in i butiken. Men det fanns ju förstås ingen tankar, men det fanns sprit, fanns det man kunde köpa och massa annat. Ja. Men bara det här att man upptäcker att det kan inte vara så konstigt att det är stängt på söndagar om man är van vid det. Men om man kommer från en man har vant sig vid att allting alltid är öppet, så blir det liksom lite konstigt. För att man blir liksom stressad och nästan småchockad över att är det inte öppet?
Mm. Men så var det ju. Jag minns inte när det började i Sverige med att man hade öppet längre och man hade öppet på kvällar och ja, du vet, lördagar, söndagar, fullspruta liksom det. Jag vet inte hur det blev. Det var ju många som var emot det. Jag tyckte, jag vill sitta amerikaniserade nu. Ska det vara så här? Och facket la sig emot det. Kommer ihåg ett jäkla liv. Men nu är folk vana vid det. Att du kan gå och handla när du vill, vad du vill.
Det... Ja. Så var det. Och som sagt...
Men vadå? Du fick ingen tandkräm på hotellet då?
Jo, jag kunde få. Men då får man ju det i receptionen. Och då får man ju ett sånt här kit. De hade inte liksom en vanlig tandkräm. Utan då får man ett sånt där litet kit med någon sorts engångstandborste. Och den tandkrämen som är till detta kit, jag vill inte ens veta vad du är gjort av. Och det blir liksom...
Framförallt inte i Österrike.
Nej.
Men du såg på Twitter, en Johan Börjesson undrade varför hotellrum aldrig, eller hotell tillhandahåller tandkräm och tandborste på rummet. När man får shampoo, tvål och en jäkla massa kräm och grejer och sånt.
Nej, det beror ju lite på vilket hotell man bor på. Men,
ja, det är ju för sig.
Men tandkräm och tandborste...
Det är så himla vanligt.
Nej, tandkräm och tandborste finns ju i stort sett aldrig. Det får man alltid köpa för sådana här engångs- och dyra pengar.
Man får gå ner i receptionen och säga, ja, men det har vi här. Det så kostar det mycket pengar.
Sen det här hotellet vi bodde på då, alltså jag har ju en princip som jag, ja, nu var det sista gången jag gick ifrån den, absolut sista gången jag gick ifrån den, och den är då att jag måste alltid boka hotell själv, för i det sammanhanget är jag mycket bättre än andra. Jag skryter och säger det, jag kan mina hotell, jag luras inte av webbsidor. Alltså det är ju lugnt att få boka två gånger hela sitt liv. Den ena gången var African Footprints, ett boutique-hotell i Johannesburg som visade sig vara några hus som vi fick bo hos en granne. Och
vi fick bo i ett annat hus.
Ja, beskrivet i en blogg och i min bok också, som många uppskattat. Och just beskrivningen. Och andra gången, eller om det var första, var ju när han hittade ett spa-hotell på Malta som visade sig vara en rivningskåk. Och när Olof, när jag gick ner i receptionen och sa vi kommer inte bo kvar, och jag hörde Olof galoppera ner från 8:e våningen i ett trapphus och kom med håret åt alla håll skrikandes de här stackars malteserna såg den långa man och denna uppenbarelse skrikandes this is a robbery, skrikan till receptionen. De två gångerna bokade han. Och Martin Åström fick en chans förra året. Han skulle boka oss i Abu Dhabi. Han bokade oss på ett Formel 1.
Ja, då bodde ni, vad då? Ni bodde på en Formel 1-bana.
Ja, i en Formel 1-bana. Jag bodde ju fan i chikan. Alltså, det var helt, och de tränade från 8 på morgonen till 22 på kvällen. Och det var helt galet. Och då fick vi ju då byta direkt också. Så att man ska alltid boka själv. Då gick jag från den här principen en gång. Alltså, du minns ju när vi bodde skulle bo i Cascais i Lissabon. När, vi kan, behöver inte nämna, vi behöver inte nämna honom i namn, men vi kan kalla honom för Lyr.
Ja, i brist på annat.
Ja, vi kallar
honom för Lyr.
Och han hade via släkting, nära släkting, bokat ett hotell som jag på 200 meters håll innan vi kom fram sa att det här kommer aldrig att gå, vilket vi inte gjorde.
Nej.
Då fick vi byta om och så fixade jag ett bättre hotell i Cascais. Men den här gången, då gick jag på...
Ja, men det, hur kom vi hamnade där också? Jag tror aldrig...
Ni
kom fram för oss och sen så kom vi, och man bara kände, okej, okay, då tog vi det också, kan vi flytta det? Det var ett fantastiskt hotell som vi sen bodde på.
Jag kan mina hoteller, det jag försöker säga. Och då, den här gången så... Ja, ren idioti, så gick jag på Getingens val. Jag vet inte om det var av ren lättja eller inte. Så
ibland blir man så, ibland släpper man efter på...
Ja, men jag ska aldrig mer göra det, var sista gången. Så fotograf Nils Petter då, på Expressens fotograf och disco. Det är bara där ringer i varningsklockorna. Disco säger att det var ett okej hotell. Jag gick lite på deras rekommendation.
Ja.
Nej, det skulle jag ju inte ha gjort. Hade det varit Martin Dahlin, så hade han vrålat receptionen som han gjorde på Hotel Hockey i Oita under VM 2002.
Ja,
när jag frågade hur hotellet var, och han bara skrek: detta är ett vandrarhem!
Men, ja, exakt. Jag kommer inte ihåg att hotellet hette, som jag kommer ihåg hela episoden. Och han aldrig skulle bara bo där. Så ja, mycket riktigt. Det känns som en halvtimme senare så bodde han på något jävla FIFA-hotell.
Mm, fixa det. Nej, men jag är kinkig med hotell. Och så, jag ska aldrig mer släppa detta till någon annan. Sista gången. Absolut sista gången. Jag är fortfarande dåligt av att jag gjorde det. Nils Petter och Disco, de tyckte det var kanon.
Ja, ja. Det är ungefär som när Carl Ljudborg säger, jag måste gå till den restaurangen, 5 getingar. Då har jag lärt mig nu att då ska man gå någon annanstans. Men den där gången i Portugal, sen flyttade vi ju till Porto, va? Visst var det så, matchen gick
i Porto. Gick i Porto, ja.
Ja. Och då hamnade vi också på ett, då hamnade vi på ett annat hotell, Nils Petter och Disco och Lyr och jag, som det var lite om man hade sett en film om Montmartre, konstnärsliv i Montmartre, och en trasmatta på golvet, och man hade ett liten springa till fönster, man kunde titta ut över takåsar i Porto.
Så är det. Men du var saknad, Olsson, för nu var det liksom återförenat här när det var Lyra ju tillbaka med i matchen efter lite bivackverksamhet. Han kom förvisso en dag senare efter att ha varit hos på 40-årsfest och sin nya idol. Och men han var ändå back in business, så det var saknad. Vi hade en liten sittning där och på ett vinerschnitzelställe där i Lund var igång. Drummade igång. Och alla fick sin beskärda del av
Ja, herregud.
Så att du var verkligen saknad. Så var det med denna vinresa. Nu är jag hemma lite mosig, men ändå. Det är ju tungt, och det är ju liksom ett slag i ansiktet när man vaknar. Men när man väl då liksom glider ut på Arlanda och klockan är 9 på morgonen, så känns det ändå rätt skönt att vara hemma. Det är väl det enda som är liksom fördelen med
Ja, men det enda är det som känner, ja, jag har en hel dag. Ja. Annat fall, alternativet är då alltid, ja, du kan ju åka 9:20 så här om det. Och okay, är det byte i Amsterdam eller någon annanstans, så ser man hemma någon gång på eftermiddagen. Så att, ja, någonstans får man byta ihop, men det är inget kul alltså.
Nej.
Ah, skönt att slippa de där resorna.
Ja, det är vansinnigt, men så är det. Så att bara summa summarum, det var en fin liten start för det svenska landslaget, det där EM-kvalet. Nu väntar Ryssland hemma, och det tror till och med det var Erik Hamrén som sa det, nu fick vi en poäng och vi står lika med Österrike. Hade de vunnit hade vi varit 3 poäng efter, och det var ju ingen dum uträkning. Den var ju,
nej, det var
ganska klok, men ändå ligger någonting i det. Sen är det ju då, jag ska kanske inte säga någonting som en gång sa, she jumped over, men alltså Hamrens engelska blir sämre än den var. Och då är den, var den ändå liksom på diskusnivå. Alltså den blir liksom bara den blir liksom bara
Ja, jag fick en sån jävla massa sms om it's what we in Sweden call grädde på moset.
Var det, ja, det var, ja, nej, inte den, för den kan ju då betraktas som lite rolig liksom lex. Do you know what, do you have what in Sweden call skiftnyckel, som Lennart Bergelin sa en gång. Men alltså det är mer att han liksom inte han får fråga, jag vet inte om han blir nervös eller det låser sig, han kan liksom inte säga. Han får fråga vad start 11 heter, och så line up eller ja, men starting 11. Alltså han får inte ihop det riktigt. Och jag tycker att det bara blir sämre och sämre, så det känns som att förbundet borde sätta dem i en minikurs, för det är ju alltid samma frågor och det är ganska många enkla svar. Sen får man ju, som pratar ju engelska, det får man ändå ge honom att han, till skillnad från många andra förbundskaptener, så väljer han att svara på engelska, till skillnad från andra icke-engelsktalande journalister. Så.
Ja, du menar det, utländska.
Han försöker, men Tommy Svensson hade ju sin, han var ju lärare, va, så att han,
ja,
han väldigt
lite
väldigt
korrekt
fixade, och Tommy Söderberg var ju värdelös.
Nej, det kan vi inte, han valde ju bort hela det, men Lagerbäck
tyckte. Ja, men Lagerbäck blir ju bättre och bättre. Här tycker jag nästan det blir sämre. Men skitsamma, en poäng. Jag får prata vilken jävla engelska han vill, så länge vi går till det igen.
Jag såg semifinalerna i US Open, och såg finalerna här, och just nu kände jag att det hade varit lite kul att vara i Japan. Alltså det var ju han, Kei Nishikori, som var en av finalisterna, var väldigt överraskande. Och jag kommer ihåg lite det som när någon slår igenom som liksom en japan, har aldrig varit i en Grand Slam-final någonsin.
Men vänta lite, var det en japan i final?
Ja.
Det har jag helt missat.
Jaha, Rei Nishikori mot Cilic, kroaten, som jag började hålla på i brist när inte Novak Djokovic var med, så tänkte jag, då får jag hålla på en annan från den delen av världen. Och jag gillar lite, jag är inget emot den här lilla japanen, han var verkligen en liten pojke när han mötte den här Cilic, som var stor, lång, kraftfull, slog stenhårt. Goran Ivanisevic var hans coach, och man märkte du vet, slå hårt, gå på, ge inte efter för någonting. Det var en fruktansvärd överkörning. Han blev 6-3, 6-3, 6-3. Han var totalt chanser. Men det är mest så roligt hur hela Japan, du vet det där, de är uppe på nätterna. Man känner igen det där när något händer något i en annan del av världen. Och man, det är liksom spännande. Allt från hockey till Mats Wilander spelar, eller Björn Borg, eller vad de än var i världen. Man är uppe och kollar sånt här. Så det är jättekul att se roliga reportage från det. Där i princip hela Japan satt uppe mitt i natten och tittade på den här Nishikori.
Jag har helt missat en japan. Alltså, vi som då är uppväxta, vi har pratat om det tidigare, i den liksom, i det svenska tennisundret, för oss låter det ju som ett roligt skämt att det är japan som är i finalen. Jag tror aldrig vi ens på den tiden såg en enda japan spela tennis. Och inte japaner kunde spela tennis.
Men
den här japanen kan ju uppenbarligen det.
Ja, han slog ut Djokovic. Varför jag såg den matchen. Jag försöker se så mycket av Djokovic som jag kan. Jag gillar honom.
Men de är ju små och plutt.
Ja, ja. Ja, det var lite så lite problem att den här Cilic hade en enorm räckvidd. Alltså han kunde liksom ganska enkelt få honom att springa fram och tillbaka. Ja, han körde, som man brukar säga, han körde skiten ur honom helt enkelt. Mm. Han var inte så liten i och för sig. Va? Det är klart att den här Cilic var ganska lång och ståtlig så här. Men plus att han talar jävla bra engelska, så att då känner man att han bor nog i USA. Han har bott i Florida i många år, så att han har ju tränat där på alla de här tennis universiteten som finns i Florida.
Så det var en tennisjapan eller en USA-japan?
Nej, inte mer än om svensk bor i USA eller.
Men det var liksom här. Ingen, det var ingen Patrik Ekvall Brasse, det var inte på den nivån, men eller?
Nej. Jonstorps IF Division 6 har haft en brasse. Jag visste inte detta, men en annan lyssnare som är trogen, Bengt Eklund, som satt med vår första lyssnare Staffan Olsson när vi spelade in på O'Leary.
Ja, just det, Bengt, ja.
Han gjorde ju allt i Jonstorp en period och säger att han tyckte det var väldigt roligt med Ekvallbrassarna, och till och med Jonstorp hade haft en brasse som var kompis i Solo Hammar, som var en jävla bra spelare.
Och som är ett förbannat coolt namn, Solo Hammar.
Ja. Ja, verkligen. Och Zoran Kacaniklic var tränare i Jonstorp då, alltså pappan till, vad heter han, Alexander?
Alexander. Nej, vad heter han? Ja, Alexander. Ja. Han har fler barn, men bland annat till Alexander.
Ja, men Bengt Eklund skriver här, den här Thiago som han hette, han var kompis i Solhamn. Han kunde inte stava till försvarsspel. Och om han kom nedanför mitt plan så såg han ut att gå ett vilse. Han gjorde heller inte några mål och örlade med sig runt på planen liksom på måfå och sprang offside 100 gånger per match. Karriären i Jonstorp blev kortvarig och han flyttade snabbt tillbaka till Brasilien.
Ja, det låter ju som en riktigt risig fotbollsbrass om man inte kunde göra succé i Jonstorp. Ja, alltså all respekt, men Patrik Ekvall-brassarna håller högre klass, det kan jag säga.
Ja, det är Malmö FF nu alltså.
Nej, men det tror jag inte. Jag tror inte han är så bra. Jag har ju aldrig sett honom spela. Alltså. Jag har aldrig träffat honom överhuvudtaget. Men jag hör ju att det är bra alltså. Det är riktigt bra. Det var så att det är inte som Thiago. Som, det var inte samma Thiago som gick till Djurgården sen. För då förstår man att han som hade inte med Thiago.
Nej, det kan det ju inte ha varit. Men jag tänkte just att Thiago är kanske ett väldigt känt eller bra namn där i brassvärlden. Jag tänkte att jag ska fråga Patrik Ekvall. Han kan ju sina brassar.
Nej, jag kan inte den här Solohammar-brassen. Solohammar-brassar är lite speciella. De är väldigt dåliga i fotboll framförallt.
Ja, men Solo själv spelar tydligen i Höganäs nu. Jag trodde han hade lagt av för länge sedan. Han måste vara uppe på 40-årsåldern.
Är han gift eller? Är han Solo?
Oh.
För övrigt, innan vi ändå är inne på det, så var ju det grymt att säga att Daniel Nannskog var ju med, ska resa lite med SVT på landskampen, och så han var med. Och han livade upp utan att gå in på några detaljer. Men det är någonting med Daniel Nannskog, så ja, men han livar upp.
Jaha.
Stämningen han också. Han är ju inte, ja. Alltså han är som en Duracell-kanin. Ja. Med liksom någon sorts batterier som aldrig tar slut. Så ja, han livade upp. Jag ska inte gå in på några detaljer, men han livade upp. Han hade många var stolt.
Nej, jag blev nyfiken. Du hade... Ja, okej. Okay, ja.
Nej, men han hade många var stories. Som han... Ja, han kunde sina stories. Men de var ju inte rumsrena alls. Att vi får ta dem mer liksom privat. Och det är kul att många har hört av sig. Till exempel Bengt Eklund och Kalle... Man kan skicka vykort som Kalle Brage. Då får ni skicka... Ja, då får ni skicka, leta upp min adress någonstans. Och så kan man skriva maila till Olsson, eller som Bengt Eklund gjort, eller skriva tweets på @ekvall_w eller @MatsOlssonNY där han bor i New York med himlen runt hörnet.
Och, ja, den är precis, jag tittar runt hörnet där så ser jag himlen.
Ja, det, eller så man kan också skriva till oss på Instagram. Där heter jag Patrik Ekvall med CK, och där heter du ju
The Real Mats Olsson.
The Real Mats Olsson. Så där har ni några tänkbara varianter och möjligheter som ni kan nå oss på. Det händer saker i USA och det tråkiga slaget, det vet ju jag. Eftersom jag var i Wien igår, där fanns ju Mattias Lyr som är lite American football-vän. Och han var ju oerhört upprörd över denna Ray Rice i Baltimore Ravens som var i ropet av tråkiga slag i dagarna. Ja, ni som inte känner till det, du kan väl berätta mer om vad det som har hänt med den här Ray-Bans.
Ja, det hände alltså redan på, vad heter det, Alla hjärtans dag, va? I februari tidigare år. Så var han och hans dåvarande flickvän, numera hans fru, de var på ett kasino i Atlantic City. Och då kom det ut en övervakningsvideo som visar hur han drar ut henne i benen från en hiss. Och man tänkte, herregud, det här var ett riktigt präktigt slagsmål. Och han blev till slut avstängd 2 matcher och NFL-ligan alltså stängde av honom. Men nu har ju det kommit fram ytterligare bilder. Hela jävla övervakningsfilmen har TMZ, alltså med TMZ, släppt ut nu. Och jag säger bara det, hade Ray Rice inte blivit NFL-spelare, kunde ha blivit boxare. För den vänsterkroken han får in där, det är klart, han får kanske möta en försvarslös kvinna också. Det är kanske lättare att vara en tuff man då. Men hon stupar, ja du vet, som en boxare som blir knockad. Hon stupar och blir liggande bara, helt borta. Och han drar ut henne och sparkar lite på henne och så vidare. Och nu har alltså NFL så sent som i måndags då han är avstängd, han är stängd för all framtid, eller i alla fall inom överskådlig framtid då. Och Baltimore Ravens stänger av honom.
Vi ska säga att det är fruktansvärt vidriga bilder på ett svin, ja, det är det. På ett svin skulle jag säga, ja, som väljer att liksom då alla som slår kvinnor, men det här är på något vis, ja, det är så vidrigt så inte sant, så jag måste ha dåligt när jag har sett bilderna. Jag vill bara spy på honom, så jag kan tycka det är helt rätt. Vi ska också säga att det som är lite speciellt i sammanhanget är ju att han bad den här flickvännen om ursäkt. Och sen efter den här händelsen så gifte de sig. Visst är det så?
De gifte sig. Och jag gifte sig. Och, men det sjuka är också, jag har sett de bilderna nu också, där han ber om ursäkt. Han ber om ursäkt. Ber om ursäkt till laget, mina kamrater, till ligan. Till, men han ber inte henne om ursäkt. Och hon sitter bredvid och bara tittar ner i bordet. Precis som att ja, precis som att hans klubb då, Ravens, att de har köpt henne på något sätt och sagt, det här är bäst, säger du, håll käften och säg inte mer sånt där. Och detta nu är bara spekulationer från min sida. Men det är också klassiskt som med liksom misshandel inom förhållanden och äktenskap och så vidare, att hon tar på sig lite av skulden också. Bland annat så twittrade hon om att, är det inte klokt, det är medias fel liksom, det är mediernas fel som har
gjort detta.
Och kan vi inte få vara i fred, och det hände en sak för länge sedan, och det har vi lagt bakom oss, varför ska medierna dra fram detta igen? Det är också klassiskt, va? Liksom den misshandlade kvinnan tar på sig en del av skulden och tycker att, ja, det var nog mitt fel lite grann trots allt, jag skulle kanske inte ha sagt det jag gjorde då och då. Men alltså, det är alltså, jävla, först lappar hon till henne med öppen hand, om det, som man kan se, och sen kommer den alltså, hon, ja, hon faller, jag vet, som någon gång när Mike Tyson gick någon match där i,
jo, nej, men hon kan alltså, han kunde ha slagit ihjäl henne, det är det. Precis. Jag menar, alltså, ja. jag bara, inte för att jag är någon sorts expert på män som misshandlar kvinnor, men jag kan mycket väl tänka mig att han möjligtvis har gjort det där förut och att han kommer göra det en gång till. För att det där, alltså det är så vidrigt att se, om man ska ju sitta i fängelse om man överhuvudtaget gör en sådan sak ganska länge också. Så ja. Pass vidrigt är det. Och man ska inte misshandla någon, men man ska kanske framförallt inte som stor NFL-spelare kasta sig över en försvarslös kvinna i en hiss och sen släpa ut henne liksom. Med håret liksom i hennes hår. Ja, det är så vidigt. Och då kan man då fråga sig, ja, rättsligt har det väl knappt, har det inte reagerat så här, men NFL-ligan väljer ändå att stänga av honom. Gör de rätt? Mm. Har de med detta att göra? Eller är det medias bevakning som innebär att de stänger av honom? Ja, det är det väl såklart. Men det är väl bra, ja, det är då att det kommer, det är väl bra exakt, som fan att det kommer fram.
Ja. Mm.
Eller har jag fel?
Ja, det är bra som fan att det kommer fram liksom, därför att alltså det är ju hela, vi talar ju om det här också med, kommer ihåg han vi talade om förra veckan, Michael Sam, en homosexuell NFL-spelare som, jag tror fortfarande att St. Louis Rams, när de släppte honom, de ville inte, de tyckte det var bad publicity liksom, att det skulle ta för mycket del av detta, men tala om vilken bad publicity som NFL drabbas av i så många andra fall fall. Jag menar allt från rattfylla, vapen, skottlossning och så här. Det som jag tycker är lite udda här, det är att den här Ray Rice, han ser ganska trevlig ut. Han ser inte ut som en son, men å andra sidan, hur ser såna ut? Vem säger de lugnaste vatten går de, är de vet, största fiskarna?
Jag fattar inte, vad menar de? Hur ser man trevlig? Alltså, hur?
Han ser ut, privat han står med fru och barn, numera fru och barn, och ser ut som en universitetslärare, lite så intellektuell med glasögon och sånt där. Det är inte som man kan se ibland, de här gigantiska med långt hår, stora skägg och så vidare, som man känner, oh, herregud, den skulle jag inte vilja träffa i en hiss eller någonstans.
Men, nej.
Jag vet inte, det är en komplicerad... Nej, så jävla komplicerat är det. Du sa det helt rätt. Man slår ingen egentligen. Det ska man inte göra. Jag såg i och för sig, jag satt på Union Square. Men det är en feg jävel. Jag satt på Union Square här i söndags för att jag bara satt lite i solen där. Och det var en sån där dag då de visade upp katter och hundar som har farit illa och skulle försöka hitta ett nytt hem och sånt där. Och då, man kunde se att de var lite narkotika. Om de var påverkade vet jag inte, men de
vem? Katterna?
Nej, 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 nej. Jag såg en hund. Han verkar rätt jävla påtänd. Ja. Nej, men det kom en och så kom det en annan efter den mannen och började knuffa till honom. Sen kom det en till och så började de giddra med den här lite äldre mannen. Men de såg lite sjaviga ut och så knuffade de till honom. Men han började vända sig om och käfta lite tillbaka. Och han fick en sån jävla smäll så han åkte i backen. Och de andra två började sparka honom i ryggen och sådär tills de gick därifrån. Och så vände sig in och gick tillbaka och sparkade honom en gång till. Och så gick de. Ja, där satt ju vi liksom. Jag vet, man tittade, jaha, vilket håll ska jag titta på nu? Vad hände här? Men den mannen, han kom upp och så vinglade han iväg åt något håll. Men det är just den typen av våld som är så nära. Vad fan ska man göra det för? Jag menar som att de kunde väl snacka om det. Inte fan vet jag om man hade stulit knark för dem eller vad som hade hänt. Men...
Eller en hund.
En hund, ja.
Men du, alltså jag är fortfarande inne på det här att hade detta kunnat hända här hemma i Sverige, att någon gör något jävelskap privat, oavsett vad det nu är. Men vi säger att ta någon snäll som man förstår att, ja men ta Anders Svensson, säger han är ju snäll, eller hur?
Mm.
Han ser både trevlig ut och är snäll på riktigt.
Mm. Mm.
Säg att han ja men det framkommer att han har snor en bil då, och det finns på filmer. Och så kör han iväg med den bilen och så ja. Men han snor en bil. Eller gör han snor en bil framför en pensionär. Han gör något vidrigt när han snor en bil. Jag vill inte säga att han slår någon, för jag tror inte han kan göra det, men han gör det. Och så framkommer detta och det gör ju att fotbollen och fotbollsspelarna kommer lite dålig dag. Och skulle, tror du liksom, nu är det inte samma sak för det är inte en professionell liga på det viset, men skulle liksom ett svenskt förbund eller svensk elitfotboll eller så, skulle de liksom kunna stänga av dem, tror du? Eller skulle de bara säga, nej men det där är inte vår business, vet du, utan här sköter alla sitt, det är för rättsväsendet att ta tag i.
Det är sistnämnda alternativet.
Nej men vi kan ju ta, nej men okej, då kan vi ju ta, det finns ju ett färskt exempel förstås med såväl Alexander Gant som, vad är det mer för någonting som var i ropet med spelare? Men vi kan väl ta Alexander Gant exemplet.
Ja, det
är ju färskt. Han blev dömd för misshandel. Jag har skrivit om några gånger. Ni får gärna ta del av de texterna för att höra vad jag tycker om det. Men han blev i alla fall dömd. Och det var ju inte så att han, och han fick ändå fortfarande vara med i landslaget så länge han alltså han blev dömd och avtjänade sitt straff som var väl samhällstjänst, tror jag. Och när han var tillbaka efter det, som inte var speciellt länge, så var han ju med i landslaget igen. Och då menade många att han borde inte få vara med. Och andra menade att ja men herregud, ska han straffas dubbelt? Jag vet inte.
Straffas dubbelt behöver man inte göra, men i det här fallet nu med Ray Rice och Baltimore Ravens, så är det ju ingen polisiär sak. Det har inte varit någon anmälan, det har inte varit någon rättegång, utan NFL går då in och dömer typ på moraliska grunder, eller att de går då in och dömer. Och det kan man väl ha synpunkter på, men jag menar NFL är ju som en stat i staten, va? De är ju, ja, de är för fan som FIFA och Sepp Blatter. De har ju en egen värld, och det är ett jäkla liv i tidningarna idag, och även på TV såg jag om att de, vad han nu heter, Goodell, han som är chef för hela NFL, hur, att om han kände till den här videon och inte gjorde någonting för några veckor sedan, då ska han avgå, för de tycker.
Aha, okay. Men vad tycker, så att säga, folket, tycker de att vad är så, den allmänna opinionen, tycker de att det är rätt att han stängs av, eller tycker de att det
är det finns ju på Twitter en hel sån, du ska väl inte lita på allt som står på Twitter, men den övervägande delen verkar väl tycka att det här är för jäkligt, och vad fan håller han på med, så här ska det inte få gå till, alltså, så vidare. Men så bara en jag reagerar på, för det finns, man kan, om man kollar hennes namn, hon är hashtaggad liksom, så var någon som skrev, om inte hon har några problem med det, varför ska vi ha problem med det? Nej, det är också en annan fråga. Jag menar, det, så var det med sångerskan Rihanna och Chris Brown, han som misshandlade henne, och det var ju då folk i Sverige som tyckte man skulle bojkotta hans konserter i Sverige och sånt där, men hon har inte gjort något. De var ju ihop igen en period, och det, nej, jag vet inte, det här är ju liksom en fråga som är delikat och svår att hantera.
Ja. Fast det, jag vet inte, om man så uppenbart begår ett brott, jag fattar inte varför inte det har blivit en rättslig, blir det?
Jag vet inte, för ingen har anmält det. Det man tänker väl då, det är väl att tjejen då, vad heter hon, Janae Rice numera, de gifte sig efter det här. Det är väl hennes sak att göra, men det är väl också så att en privatperson, vem som helst, kan väl anmäla någon för
ett... Nej, men det jag menar, det är ju det som är det mest ofattbara här, att det inte har blivit en polisiär fråga när man har sett de här bilderna. Ja. Och då har jag egentligen inga problem med att idrotten, förbundet eller organisationen, som det väl snarare är i det här fallet, säger att nej, men det här är inte okej, liksom. Du får inte vara med och leka med oss.
Nej.
Eller hur? Så att, ja. Men jag tycker nog ändå helt rätt, ja, de får säga och kalla det deras business så mycket de vill, men han har trots allt stått för en rätt så grov misshandel av en annan människa, oavsett vem det är, och i det här fallet var hans fru. Då ska han lida, den jäveln.
En lite roligare sak, på tal om att lida, en annan stor debatt, det är ju tre flygplan har fått landa på en annan flygplats än destinationen på grund av att folk har fightats ombord på planen. Det handlar alltså om att fälla sätena. Man kan tydligen, om man sitter, så kan man tydligen köpa något som man sätter på benen och knäna som gör att den framför inte kan fälla sitt säte. Och när det först hände så blev det liv och härva och elände. Man försattes i handboj och planet landade och han åkte in någonstans.
Vi spolar tillbaka.
Ja?
Kan man köpa någonting som gör att man inte kan... Vad heter det då?
Det vet jag inte. Det kan du väl googla, det har stått överallt. Du borde veta att du tagit reda på. Men man kan ha något på knäna, som en ställning som gör att när den framför ska fälla sätet så går det inte.
Det låter ju helt fantastiskt.
Sån vill jag ha. Men,
nu ska vi läsa här. Prylen som gör det omöjligt att fälla flygsätet, googlar jag fram nu här. Mm. För det här var någonting som jag inte känner till, och då har jag ändå rest lite grann.
Ja, när jag började läsa det så tänkte jag att det här är något för Ekvall.
Ja. Nu ska jag bara läsa här på sidan vagabond.se. Så Vagabond, det är väl en resetidning, ett magasin. Vad sägs om ett hjälpmedel som skyddar knäna på flyget? En pryl som gör det omöjligt för passagerare att fälla stolen. Och då är det alltså någon sorts platsmojäng med en nyckel till. Så skriver de så här. Det är ju lite roligt. Vi tänker inte ge oss in i debatten om flygpassagerares rätt att fälla sin stolsrygg, för den är för infekterad för att vi ska våga. Jag tror inte det var så här illa.
Jo då, den är...
Vissa resenärer lever nämligen benhårt efter devisen min stol gör jag som jag vill med. Andra tycker att stolsfällning borde vara förbjudet. Stolsfällning är bra.
Ja.
det borde vara varning. Alltså för en medveten stolsfällning måste vara en varning, tycker jag.
Ja,
ett guldkort. Mm. Och bla bla bla. Nu ska vi säga, Knee Defender kallas det. En amerikansk pryl. Produkten består av två små plastklossar som fästs på skenorna till ditt bord när det är utfällt läge. Aha, okej. Okay. Klossarna drar fast på skenorna direkt bakom stolsryggen och gör det omöjligt för passageraren framför att fälla sitt säte.
Aha. Det är en sån duga. Det är en sån...
$19. Mm. Ja, ja, men nu vet jag det. Knee Defender, om man nu vill ha en sån. Och denna har då orsakat jäkelskap alltså.
Ja, och gud ja. Det, om jag läser det rätt här nu så det har blivit så slagsmål ombord på plan så att där folk har blivit galna och de roliga teckningar där någon sitter framför och försöker fälla sätet och någon sitter bak och pressar emot. Och då blir det resan upp. Vad fan gör du? Jag fäller mitt säte så mycket jag vill och så vidare och så vidare och så vidare.
Aha, men, och då har det blivit kuring alltså när de har insett det.
Ja, exakt. Så att, och slagsmål uppe i luften var vi då piloten. Nej, nu landar vi i Denver istället för i Los Angeles.
Mm. Jag vet inte, nej men alltså jag nej, man får väl lov att fälla sätet om man vill. Det är väl upp till flygbolaget att bestämma om man får fälla sätet eller inte. Och sen kan man ju vara schysst och fråga den bakom.
Exakt, eller vad tycker du? Men... det jag tycker. Om någon vänder sig om är det okej. Okay. Jag tänker nu liksom, ja, ge mig bara en chans så ska jag ändra. Du vet, man får, jag har ganska långa ben. Man får ändra ställning lite och sådär. Men om man bara sitter och lugnar och så helt plötsligt så bara de som vräker sig tillbaka. Så jag fick en gång, jag trodde jag så jävla ont i knät. Så jag skrek då. Han sa, vad är det nu? Jag sa, fan du fäll, du kan väl fråga för fäller som jag vill. Ja, okej. Okay.
Mm. Då skulle du ha haft en knee defender. Nej men, ja, ska man, jag vet inte, får man lov att ha en egen nyckel till hatthållaren där uppe då? Eller hatthållaren, vad heter det? Till liksom förvaret. Får man låsa in, ja det här är mina grejer, här låser
jag
in
dem. Eller? Jag vet, jag kände det, jag kände när jag såg det, det här är ett ekfall, det här kommer att engagera honom.
Ja, får man ha en egen liksom toalett defender. Nej men här är min toalett, här går jag in, här låser jag mitt eget lås eller, eller vad som helst. Nej, nej, alltså den är ju inte okej. Okay. Men det är ju kul att det är någon som kommer på den bara. Nu har priset höjts. Nu, för jag hittade på något som heter gadgetduck.com om ni vill beställa en. Gör inte det, för jag tycker att man ska ha en sån. Då kostar den $22.
Ja, det
har gått upp. Men kanske efter det här kaoset. Men vad säger flygbolagen? Får man lov att montera på grejer på deras stora hörlar?
Nej, det får man ju inte.
Så att de säger nej?
Ja. Men om det sitter någon där och ja, du vet, det blir ju bråk. Det blir ju som det blir.
Finns det vissa sådana flygplansregler som vi har varit inne på i poddar tidigare som man borde kanske däremot hitta motmedel mot? Ja, det vill säga att man lyfter sig inte upp genom att häva sig upp med stolen framför sig och sen flyger som en katapult och så vidare. Men det är kanske lite tuffare. Ni, men... Defender. Tack för att ni ville vara med. Minns att det var Spotify-lista eller Olsson Spotify.
Oh, ja, jag har inte bestämt mig vad den kommer att innehålla. Det kommer att läggas ut under onsdagen eller torsdagen.
Ja. Jag vill att den ska handla lite om bevattningssystem.
Ja, okej. Okay. Jag har lite regn. Det är en sorts bevattning. Ja, okej. Okay. Kanske.
Ja, vi får se. Någonting sånt. Och vi ska avsluta med musik även idag, Olsson.
Oj, är det Radetzky-marschen?
Nej, inte det. Eftersom du ändå sitter där du sitter just nu, nämligen med vad då?
Det vet jag.
Nämligen med Himmel runt hörnet. Tack så mycket för att ni ville vara med oss. Vi ses igen när vi fyller 71.
Ja, det gör vi. Vi hörs. Hej.
Hej.
Lyssnat på en podcast från Expressen.
Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.